Välkomna att studera Paulus brev tillsammans med mig ikväll. Vi går in i första Korinthierbrevet 13. Och den här texten är i ett sammanhang vi håller på att tala om hur man ska uppföra sig i mötena. Och vi talar om andens manifestationer. Och i det här sammanhanget med andens manifestationer så finns det inflikat, eller vad man ska kalla det, jag vågar nästan inte säga så, invävt ett kapitel 13 som talar om kärleken. Och Paulus är mycket noggrann med att säga att det här hör samman med andens manifestationer. Och om inte kärleken finns som en förutsättning när man tjänstgör i den här himmelska tabernaklet, och att andens manifestationer får flöda genom oss, om inte kärleken är den miljö i vilken andens manifestationer eller gåvor uppenbaras, så är vi väldigt låga, så är vi ingenting. Vi ska läsa det här kapitlet, ska vi analysera en del ord då. Om jag talade både människors och änglars tungomål men inte hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal. I Svenska folkbibeln har man översatt det med, så vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Vi har talat tidigare om att man kan tala både människors och änglars språk på ett övernaturligt sätt genom tungotal. Men här ser vi att kärleken måste vara en drivkraft i tungotalet. Kärleken är viktigare än andens manifestationer. Paulus säger att vi ska söka ivrigt efter andens manifestationer. Men i kapitel 12, vers 31 säger han också att kärleken är en högre väg än just de här andens manifestationer. Sträva, var ivriga att undfå de nådegåvor eller andliga manifestationer som är de största. Och nu vill jag ytterligare visa er en övermåttan härlig väg. Folkbibeln säger en väg som vida överträffar alla andra. Kärleken är alltså en väg. Ett sätt att bete sig, en livsstil. Väg i skriften har ju att göra med livsstil. Och att man beter sig på ett speciellt sätt. Nu ser vi här att tungotalet jämförs med två typer av metallföremål. En ljudande malm, säger han här, det är det första. Och det andra är en klingande cymbal. Och om man känner till tabernaklet och har det som bakgrund, för det här är ju ett uttryck för Toran. Allt det här finns i Toran. Och om man, som vi har talat om tidigare, jämför de här sakerna med det som finns i tabernaklet, så känner vi igen de här objekten i Paulus undervisning i tabernaklet. Var finns det malm någonstans? Malm, det är ett ord som också går att översätta som brons. Det kan också översättas som koppar. Och det är både på grekiska och på hebreiska, så kan ordet betyda både koppar och brons. Det fanns ju ett kopparaltare, men många har översatt det som bronsaltare. Så det är frågan om det var koppar eller om det var alltså en legering. Brons är ju en legering av koppar och tenn. När man smälter ihop det och får brons, så blir det en väldigt stark metall. Och frågan är om det var brons man använde eller om det var koppar. Brons är alltså en blandning mellan två grundämnen då. Jag tror nog att det var frågan om koppar. Men i alla fall, här har man översatt det med malm. Om du tittar på Strongs lexikon, så lägger du märke till att det här grekiska ordet som ligger till grund för ordet malm här, det går också att översätta som koppar. Copper eller brass. och kan också översättas som money. Det här ordet har, det används i de apostoliska skrifterna, i de grekiska texterna, om både koppar, mynt, till exempel Matteus 10 och 9. Det står skrift, skaffa er inte guld eller silver eller koppar i era bälten. Det är samma ord här på grekiska. Och i Uppenbarelseboken 18 och 12, guld, silver, ädla stenar och pärlor, fint linne och purpur, siden och schalakan och all slags välluktande trä, alla slags arbeten av elfenben och dyrbaraste trä, av koppar och järn och marmor, talar jag om sjökan här, Babylon. I Markus 6 och 8, han bjöd dem att inte ta något med sig på vägen utom allenast en stav, icke bröd, icke ränsel, icke penningar i bältet. Ordet penningar är samma ord som är översatt som brons eller koppar då, eller malm. Så vi ser att det kan betyda koppar här. Och det finns ju ett kopparaltare. Vi tänker ju i första hand, och här ser vi alltså en koppling mellan tungotalet och kopparaltaret i Paulus undervisning. Tungotal utan kärlek är som att slå på altaret så det dräller. Men det, om det inte finns kärlek i så är man ingenting. Det bara smäller, men hörs, det blir inte något bra av det. Och den här klingande symbolen då. Symbol, det är en översättning av det grekiska ordet. Och det är formen då, en symbol. Och det kan ju vara brons, det kan ju vara mässing. Det kan ju vara andra typer av material. Koppar kanske också. Men kanske också guld. Och man kan tänka sig att det här är, finns i översteprästens kläder. Ni kommer ihåg att det fanns bjällror av guld längst ner på översteprästens kläder. Och vi ska titta på det här nu. Och vi jämförde ju kapitel 12 med en bjällra i första Korinthierbrevet. Kapitel 13 talar om frukten, andens frukt, som är kärlek och dess derivat. Och sen kapitel 14, det är också andens manifestationer som också då är metall, kan man väl säga. Här ser vi då att Paulus väver samman de här tre. Dels i de tre avsnitten som då har blivit kapitel. Kapitel 12, 13 och 14. Du har en bjällra i kapitel 12. Du har en frukt i kapitel 13. Och du har en bjällra i kapitel 14. Och i kapitel 13, vers 1, så talar han om två olika typer av tungomål och kärleken, två olika typer av metaller, eller ja, det upprepas metaller här då. Så att vi ser att det här mönstret kommer igen i undervisningen. Och om vi tittar på översteprästen, jag har en bild här som ni kan se. Det här är från tempelinstitutet där man håller på att förbereda för den nya tjänsten i det tredje templet som kommer att byggas snart. Och här har man alltså färdigställt översteprästens kläder. Det är guld och ädelstenar i det här. Om vi tittar, vi går lite längre. Ni ser att han har närmast kroppen har han en vit tunika, kan man kalla det, mantel. Ovanpå den vita har han en blå mantel. Den här blåa manteln är bild på himlen. Och sen ovanpå det har han den här bröstskölden med bältet runt och så vidare. Ni ser att det är kedjor och de här 12 stenarna som han har i bröstet och så vidare. Om vi går ner och tittar på den här blåa manteln då, så ser vi allra längst ner att det är fransar. Och om vi tittar närmare på de här fransarna, så ser vi att det är en bjällra. Det ser ut som en kyrkoklocka nästan. Och sen är det ett granatäpple mellan de här. Och sen är det en bjällra igen, och sen ett granatäpple, och sen en bjällra igen, och så ett granatäpple. Och det är ifrån texten i Andra Mosebok 28, vers 31. Där står det så här. Efodkåpan, det här alltså det som är den blåa manteln som jag tittar på här, är kåpan. Efodkåpan, ska du göra helt och hållet av mörkblått tyg. Har vi sett på bilden här. Här ser vi en annan bild av själva kåpan då. Det här kommer från Tempelinstitutet i Jerusalem. Och mitt på den ska vara en öppning för huvudet, alltså längst upp här. Och denna öppning ska omgivas med en vävd kant, liksom öppningen på en pansarskjorta, för att den inte ska slitas sönder. Och på dess nedre fold ska du sätta granatäpplen, rimonim på hebreiska, gjorda av mörkblått, purpurrött och rosenrött garn runt omkring follen, och bjällror av guld mellan dessa runt omkring. En bjällra av guld och så ett granatäpple. Sedan en bjällra av guld och så åter ett granatäpple runt omkring follen på kåpan. Och denna ska Aharon ha på sig när han gör tjänst, så att det hörs när han går in i helgedomen inför Herrens ansikte. Och när han går ut, detta på att han inte må dö. Den här texten visar ju då det här mönstret som Paulus använder. Du har frukten som är granatäpplet. Och sen har du bjällrorna som är andens gåvor, andens manifestationer. Det som är intressant här är att översteprästen måste ha båda delarna för att han inte ska dö. Det här är alltså livsviktigt i den andliga tjänsten, att man har både andens frukt och andens gåvor. Och därför så måste vi både söka det ena och det andra och inte slå ut det ena med det andra. I och för sig är kärleken viktigast, men det står att översteprästen, det måste höras när han tjänstgör. Och det var ju pinglorna som gjorde att det hördes. Frukten hördes ju inte, men den fanns där. Och därför står det att det måste höras när han tjänstgör, när han går ut, när han går in och när han går ut, för att han inte må dö. Så om vi nu söker andens manifestationer, så är det faktiskt viktigt att vi inser att det är väldigt viktigt att vi talar i tungor. Det är väldigt viktigt att vi söker profetia. Det är viktigt att vi låter anden manifesteras ibland oss, annars så dör församlingen ut. Och vår andlighet torkar ut. Här ser vi en annan bild från den här. Det är alltså ett kort på denna översteprästens kläder som är en skyltdocka. Och där har man då klätt den här med de kläderna som man håller på att färdigställa i Jerusalem i Tempelinstitutet. För att ha det klart till dess att templet börjar komma i funktion igen. Och här ser vi en ännu närmare bild på de här granatäpplena som är alltså garn i flera olika färger som vi läste om. Och mellan så har vi de här klockorna. Men nu ska vi titta på en arkeologisk video där man har hittat det som man är nästan 100% säker på, att det är de här pinglorna som var på översteprästens kläder. Jag ska förklara lite grann först. Det här är en intervju med en man som heter Doron Spielman. Och han är ansvarig för ett projekt i Jerusalem som heter The City of David, Davids stad, som är söder om templet. Där har man jobbat under de sista åren med mycket utgrävningar. Man började hitta för 8 år sedan det som man trodde var kungapalatset, Davids dynastis kungapalats. Och man har hittat i det här området sigill från tiden då templet förstördes, det första templet förstördes. Och namn på sigillen kommer från ministrar som fanns under den sista kungens tid, när Sidkias tid, när templet förstördes, det första templet förstördes. I Jeremias kapitel 37 och 38 talas det om de här ministrarna, och deras sigill har man hittat i ett rum, och det är alltså namnen på de här ministrarna som gör att helt klart är frågan om att man har kommit till, om det inte är själva kungapalatset, så är det alltså ett område där kungens ministrar fanns och där fanns regeringen. Och i det här sammanhanget så har man grävt vidare och hittat en tunnel. Och tunneln, det var en vattentunnel som Herodes byggde under gatan från Siloadammen, som är ganska långt söderut då, där folket kunde doppa sig innan de gick in i templet. Det var inte tillräckligt med alla de här mikvaot, alltså dopgravarna vid templets södra sida, utan det behövdes för de stora högtiderna behövdes det en stor damm där folk kunde doppa sig för att bli rena innan de kom in i templet. Och man har hittat den här dammen, och så har man också hittat en väg som ledde direkt från dammen in till templets område. Och under den här vägen så var det en vattentunnel precis under vägen. Och nu har den här intervjun som finns inspelad på Israel Video Network visar då hur de går i den här vattentunneln. Intervjuaren och den här som är ansvarig för det här projektet, Doron Spielman. Och den vattentunneln kommer fram till templet under jorden. Och nu har de precis kommit fram till den västra murens grund, allra, allra längst ner, många meter under marken, under den plan eller det torg där man ber idag. För under andra templets tid så var gatan mycket, mycket lägre ner. Men under den gatan så finns det också en mur ännu längre ner. Och nu kommer vi in i videon där den förklarar var de befinner sig och varför den här delen av muren inte var i markhöjd, utan den var under marken. Herodes valde alltså att gräva ner, eller vad ska vi säga, täcka för en del av muren och själva grunden för muren, och göra en gata längre upp. Och i det här arbetet som då Herodes gjorde, så Herodes lastade ner, vad ska vi kalla det, skräp eller sånt som var byggavfall från tempelplatsen ner för att fylla upp så att det blev en väg lite längre upp i luften då. Och utav det här avfallet, eller vad man kan säga, byggskräpet inom citationstecken, så har arkeologerna hittat massor med fynd. Och bland annat då den här bjällran som ni kommer att se på den här videon. Jag sätter på den nu.
And here we are at the Western Wall, at the foundations of the Western Wall right here. This is the foundation. This is where Herod started building the temple and its environs. So how come people don't know about this? What does this mean? And what are these beautiful, beautiful stones, rougher than we're used to seeing at the Kotel? Give me a little bit of an explanation, please.
As you mentioned, Yishai, this was the largest structure on Earth, at least in the eastern half of the Earth, if not in the entire planet, at the time that was being used by people. Herod's temple was 12 square football fields in size. He plants the floor stones on the bedrock of Mount Moriah. Here we are, dozens of feet beneath where worshippers are praying, in a quiet underground plaza, which has been covered for 2,000 years. Herod first laid these stones, and then rethinking his plan, he covers these stones up in order to make a road higher than where we're standing today. The fascinating thing, Yishai, is when he goes to cover these stones to create a higher road, he sweeps the dirt from the Temple Mount into this area. Everything you find here is swept from the Temple Mount, and that is why the discoveries here have been absolutely unbelievable.
Even from First Temple things?
Yes, you found First Temple things, including seals from the First Temple with names on them, which we recently announced, the seal of Mattaniah, who appears in the Book of Chronicles. And that's just the beginning. Mostly what you find, though, are things at the time that the temple was being used in its glory, like the golden bell that we find, the first golden bell ever found in Israel, solid gold with a clasp on the end of it. And when we took it out and I shook it, it still has the pommel and the bell inside of it.
Now, this was part of the high priestly garment. There would be a bell and a pomegranate on the edge of the hem of his tunic, and he would wear this, and it would make a little bit of rustling noise as he walked into.
Vi stannar den här videon här, och jag har plockat fram en bild just på den här pinglan som han hade. Han sa att det var massivt guld, och inuti så är det alltså en guld, troligtvis en guld, vad ska vi kalla det, sten, pärla. Och när han skakade den så hörde ni hur det pinglade då. Och senare på videon så säger man att det här är med all säkerhet, man är nästan 100% säker på att det är från översteprästens klädnad. Så då ser vi här ett arkeologiskt fynd från Herodes tid, där en av pinglorna från den här översteprästens kläder finns bevarade. Intressant. Som ni ser så är den helt rund. Det är alltså en kula. Massiv kula utav guld som då pinglar. Och om vi nu går tillbaka till Paulus undervisning, så ser vi att vi har den här bjällran med i första Korinthierbrevet 13 och 1. Om jag talade både människors och änglars tungomål men inte hade kärlek, så borde jag endast en ljudande malm eller en klingande cymbal. I Galaterbrevet 5 så kan man ju hitta det som är. I Galaterbrevet 5 och 22 hittar vi andens frukt. Och det står inte frukter utan andens frukt. Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är inte lagen. Andens frukt motsvarar ju då den här granatäpplet på översteprästens kläder, och kärleken är det första där, och sen är det de andra ingredienserna i frukten är alltså ett uttryck för kärleken. Kärleken är den övergripande, vad ska vi kalla det, kraften eller karaktärsdraget som då för med sig det andra också. Paulus skriver i vers 2 här, om jag hade profetia, egentligen står det inte gåva, utan om jag hade profetia och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg men inte hade kärlek, så vore jag intet. Det ser ju ut som att veta alla hemligheter har att göra med visdomens ord. Äga all kunskap har ju med kunskapens ord att göra. Så visdomens ord har att göra med att känna till hemligheter. Om ni ser att Paulus säger, jag vill berätta för er denna hemlighet, då talar han visdomens ord. Det är uppenbarelser om Guds plan i Messias. Vi ska inte gå in på alla detaljer i de här olika manifestationerna, för det finns så mycket att hämta där, och jag vill inte gå in för djupt i var och en av dem. Jag måste erkänna att jag har inte heller full kunskap om det här, utan känner att jag har bara nosat på de här sakerna. Trots att jag kan säga att Herren har visat mig flera saker när det gäller de här andens manifestationer, men jag upplever ändå att jag ligger alldeles för långt efter för att kunna undervisa ordentligt på djupet i de här sakerna. Ja, men jag längtar efter mer och ber också att vi tillsammans ska söka mer utav det här och vara öppna för att andens manifestationer ska flöda mycket mer bland oss. Om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga. Ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp men inte hade kärlek, så vore detta mig till inget gagn. Men om vi nu vänder på det, jag tyckte om hur en person vände på den här texten och sa så här: om jag talade både människors och änglars tungomål och har kärlek, så är jag inte bara en ljudande malm och skrällande cymbal. Om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg och hade kärlek så vore jag någonting. Om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga och offrade min kropp till att brännas upp och hade kärlek så skulle det ge mig nytta. Och så kommer vers 4 här då. Kärleken är tålig och mild. Jag ska ta det i Svenska Folkbibeln här. Tålig och mild. Här finns mycket vi kan fundera på. Jag skulle vilja att vi stannar och att du också själv stannar vid den här texten. Tänker på den. Låt den gå in i ditt hjärta. Och låt de här orden som beskriver kärleken, som är Messias karaktär, andens frukt, att det får präglas in i vårat inre så att det får växa och att det får bli en del av oss. Hur ska vi få tag på det här? Jo, dels att vi får in ordet i oss, men det står också, vi ska läsa i Johannes kapitel 15. Där står så här: jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Vad är det för frukt? Kärlek. Karaktär. Ni är nu redan rensade i kraft av det ord som jag har talat till er. Ordet rensar oss. Ta bort det som inte är välbehagligt för Gud. Förbli i mig, titta här nu. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig, och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Och om någon inte förblir i mig eller är kvar i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Hur ska jag kunna bära frukt? Den här texten ger oss svaret. Jag ska hålla mig nära Yeshua. Jag ska förbli i honom. Hur förblir jag i Yeshua? Genom att jag låter ordet och anden verka i mitt inre. Svaret finns i Shema-texten. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på ditt hjärta. De ska vara i ditt hjärta. Du ska tala om den, du ska tänka på dem, du ska meditera på dem, meditera om. Och se till att ordet går in i ditt hjärta och se till att anden fyller dig. Då förblir du i Yeshua. Och det är också ett bra sätt att förbli i Yeshua är att tacka Gud för Yeshua. Tacka Gud för vad han har gjort genom Yeshua. Tack för hans död. Tack för att han dog för mina synder. Han bar mina sjukdomar. Han dog i mitt ställe, tog mitt straff. Och Gud uppväckte honom och gjorde honom till den högste. Om jag förblir i den här tacksamheten och lovsången till Gud för det han har gjort i Yeshua, så är det också ett sätt att bevara mig i den här djupa gemenskapen med Fadern och hans son Yeshua Messias. Förbli i Yeshua. Vi behöver inte anstränga oss för att bära frukt. Grenen anstränger sig inte att bära frukt. Det som man måste anstränga sig för är att man håller sig kvar i honom. Om man är nära Gud och nära hans Messias, vägen är ju Messias, så kommer man att bära frukt. Och Yeshuas fader, alltså den evige, han ser till att vi rensas så att det blir en ljuvlig frukt i oss. Och det gör han genom omständigheter. Det gör han genom människor som är runt omkring oss. Speciellt svåra omständigheter, svåra människor. Lidanden, problem, utmaningar. Allt sådant är till för att producera frukt i vårt andliga liv. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. När jag har avundsjuka gentemot någon annan så betyder det att jag har brist på kärlek. Kom ihåg den text som Toran lyfter fram och säger: älska din nästa som dig själv. Om jag älskar min nästa lika mycket som mig själv så har jag ingen avundsjuka när någon annan får någonting som inte jag får. För då är också den andras gåvor eller det han får eller hon får, det är en del av mig själv. Speciellt då när vi är i en kropp i Messias, men även andra människor. Jag kan glädjas med att andra blir välsignade och får framgång och får hjälp och får materiella saker eller andliga saker. Blir gifta när jag inte blir gift. Jag kan glädjas med dem att de får barn och jag kanske inte får barn än. Men om jag har kärlek så älskar jag min nästa som mig själv. Och då har jag ingen avundsjuka för dem som får det som jag inte vill. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Det står i 1917 års översättning. Den förhäver sig inte. Alltså inte skrytsam. Lyfter fram sig själv. Den är inte uppblåst. Det är ju liknande uttryck. I 1917 står också uppblåses icke. Den uppför sig inte illa, vers 5. Inte ohövist. Alltså den kärleken är ett sätt att bete sig. Speciellt, ja, dels gentemot andra, men också gentemot sig själv. Om du har kärlek så talar du inte illa om dig själv. Du lyfter inte fram dina defekter. Och om man gör det så är det brist på kärlek till sig själv. Vi ska inte tala illa om oss själva och säga hur fula vi är eller vilka fel vi gör och så här vidare. Vi måste tro på förlåtelsen, tro på att vi har blivit försonade med Gud. Och då och när vi har kärlek till oss själva så skyller vi över, för kärleken skyller över en myckenhet av synder. Och det gör vi även i oss själva inför andra, men inte inför Gud. Naturligtvis kan vi bekänna våra synder om vi har brutit mot någon annan, men vi ska inte lyfta upp våra felsteg eller våra misstag hela tiden. Eller trycka ner oss inför andra. Det är viktigt att vi talar om oss med respekt och talar om oss själva med kärlek och barmhärtighet. Och naturligtvis också om andra, för du ska älska din nästa som dig själv. Men speciellt i Sverige där man har en mycket, där finns en mycket stark kraft, och kanske Norge också, vet inte jag riktigt hur det är där. Men jag tror att det är ganska lika. Där man trycker ner varandra och trycker ner sig själva hela tiden. Och den här jantelagen som finns, som säger att du ska inte tro att du är någonting, gör att man hela tiden har någon slags, man kan inte resa sig riktigt. Och det är brist på kärlek till sig själv, att man behandlar sig illa, man behandlar sig själv illa. Men samtidigt så står det att den söker inte sitt, med andra ord, mina egna intressen är inte det som jag söker när jag har kärlek. Jag är intresserad av Guds vilja och jag är intresserad av det bästa för alla. I den moderna, den generation som växer upp nu, det är en farlig generation. Paulus skriver om den. Där söker alla sitt eget. Man tänker på sig själv och söker sina egna intressen. Man söker sina egna njutningar. Man söker pengar för sig själv. Och söker sitt eget hela tiden. Och det är motsats till kärlek. Och då kan man roffa åt sig. Man bryr sig inte om man slår ner någon annan för att själv få någonting som jag tycker att jag vill ha. Och det är alltså motsats till kärlek. Kärleken söker inte sitt. Men samtidigt så är inte kärleken sån att den, att den förnekar sig själv och tar allt från sig själv och ger till andra, så att de får och jag inte får någonting, för det står du ska älska din nästa som dig själv. Det ska bli en utjämning, kan man väl säga, att man ska, därför inom judisk halacha så har man inte rätt att ge bort alla sina pengar till de som är fattiga. Det är inte tillåtet. För du har inte rätt att misshandla dig själv. Du är ansvarig för att vårda dig själv och din familj. Och därför så får man inte trycka ner sig själv för mycket. Så det är alltså motsatsen till att söka sitt. Man söker gemenskapens bästa. Och om vi är i en församling då, så är vi intresserade av vad är det som är bäst för alla. Och det kan man ju, som förälder så tänker man ju så. Man är inte intresserad av att jag som pappa då, eller jag som mamma, ska få ut vad jag kan få i den här familjen. Utan vi är intresserade av att alla ska må gott i familjen. Likadant är det i församlingen. Vi är intresserade av att alla ska få det bra. Att alla ska få välsignelse. Vi söker inte vårt eget, men vi söker allas bästa tillsammans. Och det innefattar ju också ens eget bästa, men inte, det är inte det man söker, utan man söker gemenskapens bästa. Kärleken brusar inte upp, står det här i Svenska Folkbibeln. Förtörnas inte, står det i 1917. Så om jag har problem med mitt humör och blir arg, så är det brist på kärlek. Andens frukt har inte fått produceras i det området i min karaktär, så att jag brusar upp. Och det behöver vi jobba med, de som har starka vredeskänslor. Det kan finnas i generna, det kan finnas i släkten, det kan finnas vissa drag som kommer igen då. Och då får man vara försiktig med det. Kärleken är den medicinen som hjälper oss att inte brusa upp om vi har den tendensen. Den tillräknar inte det onda. I 1917 står det, den hyser inte agg för en oförrätt skull. Jag skulle översätta det så här, eller man kan skriva om det och säga, man känner inte att man vill ge igen när man blir förolämpad. Man känner inte, om jag har kärlek, så blir jag inte sårad när någon förolämpar mig. Om någon förolämpar mig, så håller jag inte det i mitt hjärta mot den här personen, utan jag är snabb att förlåta i mitt hjärta, eller rättare sagt lämna över till Gud så han får ta hand om den här situationen. Men jag bevarar inte bitterhet i mitt hjärta om någon gör mig illa, om jag har kärlek till den här personen och kärlek till mig själv. För jag gör mig själv mycket skada om jag har bitterhet i mitt hjärta. Josef är ju en person, Josef i Egypten, han som blir såld av sina bröder. Ett exempel på en person som har all anledning till att bli bitter på sina bröder som har handlat med honom så illa. Och det var Herrens skola för honom. Om han lyckades att inte låta bitterhet komma in i sitt hjärta, så skulle han få den högsta positionen i världen. Och han lyckades. Han klarade provet. Han lät inte bitterheten ta över och gräva ner sig i det hemska som hade hänt honom, utan han förstod att Gud hade en plan. Och det var ju, Gud hjälpte honom naturligtvis på vägen. Han fick sina drömmar innan. Så när de här sakerna kom, så kunde han hålla fast vid en uppenbarelse som Gud hade gett honom för att han skulle härda ut i den här situationen. Men det var väldigt viktigt för honom att inte vara bitter, utan förstå att det här är Guds plan för världens frälsning. Jag är en del i Guds pussel, en bricka i hans spel, och han ville att jag skulle säljas av mina bröder till egyptierna. Och att jag skulle få utstå det här lidandet, för han hade en plan med allt detta. Och på vägen hade han ju alla möjligheter att bli bitter, men han blev inte det, prisat vare Herrens namn. Och där kan vi lära oss väldigt mycket. Så se till då att jag låter kärleken ta över känslolivet och attityderna gentemot andra när de behandlar mig illa. Naturligtvis kan man inte förlåta synden. Utan det är syndaren som blir förlåten. Man kan förlåta människorna. Man kan inte rättfärdiggöra det onda. Man kan inte säga att det är gott det som är ont. Och om någon har förolämpat mig så kan man ju inte säga att det är gott i sig. Det kan leda till något gott. Att bröderna sålde Josef, det ledde till något gott, men det var inget gott i sig. Det var en ond handling. Gud använde sig även av ondskan för att utföra sina syften på jorden. Men så på så sätt så kan vi inte bli, vad ska vi kalla det, likgiltiga gentemot det onda som finns runt omkring oss. Och det kan vi inte förlåta, utan vi måste ha en förlåtande attityd gentemot människor som används utav det onda. Och ha en barmhärtig attityd till dem. Speciellt om man tänker att man själv har många gånger gjort saker som man sedan ångrar av misstag. Trott att man har gjort rätt och sen har man gjort illa och skadat. Och så vidare. Det finns olika anledningar till att inte behöva känna bitterhet gentemot andra. Och med det mått som jag mäter kommer att mätas mot mig. Så om jag är barmhärtig i min bedömning av hur den här andra personen har behandlat mig, så kommer Gud att vara barmhärtig mot mig på domens dag och behandla mig barmhärtigt när jag har brister i mitt sätt att behandla andra. Här finns många andliga krafter som kommer i funktion när vi i våra relationer gentemot andra. Det är viktigt att kärleken får råda så att vi inte tillräknar det onda. Han gjorde så mot mig, jag ska ge igen. Jag är bitter på den personen för hon har gjort så. Han har sagt det, hon har sagt det. Sådana saker får inte förekomma, utan vi lämnar över det till Herren. Herre, du tar hand om det här. Och om jag har svårt att älska en person som har gjort mig illa, så är det bästa medicinen, lyssna nu. Om du har svårt att älska och förlåta en människa som har gjort dig illa, som har förolämpat dig, som har trampat dig på tårna, som har gjort dig illa, kanske till och med varit elak mot dig med vilje. Om du har svårt att inte tillräkna det onda, då är det en enda sak som du kan göra för att bli fri ifrån den känslan, och det är att be Gud välsigna den här personen. Om du nämner den här personen vid namn varje dag i din dagliga bön och ber att Gud välsigna den här personen, att det går bra för den, att Gud hjälper den här personen att vända om från sin synd, att du ber för den här personen, då kommer känslan av bitterhet och agg att försvinna i ditt hjärta. Det är den bästa medicinen. Därför säger Yeshua till oss: älska dem som hatar er och be för dem som förföljer er. Det kan ju vara folk som hatar oss, då kan vi älska dem. Det kanske man kan göra då. Om man hatar mig så kan jag älska den. Men en som förföljer mig och slår mig och skadar mig och kanske mina barn. Och om jag inte lyckas att älska den här personen, Yeshua kräver inte att jag ska älska den. Han säger: be för den då. Be för dem. För han vet att om jag ber för den här personen så kommer kärleken att produceras i mitt hjärta. För kärleken är en frukt från anden. Och när jag ber för en person så produceras den här frukten av kärlek i mitt hjärta till den här personen. Så om du har svårt för en människa, be för den. Men be inga sådana här förbannelsebönor. Låt blixten komma ner och slå ner den här personen. Låt det gå illa i deras affärer, låt det gå illa i deras kärleksförhållanden och alla sådana här dumheter som man kan hitta på i sitt hat. Utan be om Guds välbehag, välsignelse och omvändelse för de här människorna. Kom ihåg att varje människa är en värdefull själ som Yeshua har dött för, som är en katastrof om den själen går förlorad. Och därför så vi måste se värdet i varje människa. Och det är därför som vi ber för dem att de att det inte ska dra dem i fördärvet det de har gjort. Precis som Stefanus när han blev stenad så sa han, Herre, tillräkna inte de här människorna den här synden. Och däribland fanns Paulus. Och Stefanus bön blev hörd och Paulus blev förlåten. Vers 6 i 1 Korinther 13 står det, kärleken gläder sig inte över orättfärdigheten. Och det är ju liksom en balans på det vi har sagt tidigare här. Kärleken tillräknar inte det onda, men samtidigt gläder sig den inte över orättfärdigheten. Med andra ord, jag får inte bli så passiv att jag accepterar det orättfärdiga som någon har gjort mot mig eller mot andra då. Det kan man inte glädja sig över, det som är orättfärdigt. Man måste hata synden, man måste hata orättfärdigheten och kärleken, den äkta kärleken kan aldrig någonsin acceptera det som är orättfärdigt. Den gläder sig inte över det som är orättfärdigt. Utan har sin glädje i sanningen. Det finns en otrolig gemenskap mellan glädje, mellan kärlek och sanning. Kärlek och sanning. Och det kan du läsa om i Johannes brev. Kärleken till sanningen. Det är väldigt viktigt. Det är mycket som man kan säga om det. Kärleken har sin glädje i sanningen. Vers 7. Den fördrar allting. Har fördrag. Har tålamod med allting. Den tror allting. Det här är ett intressant uttryck. Kärleken tror allting. Om jag nu har problem med en människa som är omöjlig. Om jag har kärlek till den här människan. Så finns någon form av tro för att det ska bli en förändring. Den hoppas allting. Kärleken då till svåra människor gör att jag hoppas. Tror och hoppas på en förändring. Och det kan hjälpa den här personen att förändra. Då kan jag vara en del i att hjälpa den här människan att bli en bättre människa. Att lägga av det orättfärdiga och det syndiga beteende som har visats gentemot mig eller gentemot andra som jag har sett. Så kärleken hjälper andra att förändras. Kärleken uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna står det här. Vi tittar på en ordagrann översättning här. Young Literal Translation. Prophecies, they shall become useless. Okej, det var faktiskt i plural där. Profetior ska upphöra. Profetiorna, det är bra översatt då i Svenska folkbibeln. Och tungomålstalen ska tystna. Och kunskapen ska förgå. Här ser vi ju ett bevis på att den här typen av tungomål som Paulus talar om är inte frågan om ett språk. För i så fall skulle ju språken sluta. Då skulle inte finnas något språk kvar när den tillkommande riket kommer. Låt oss säga hebreiska då. Skulle hebreiskan också försvinna? Nej. Det här är alltså ett bevis, ett av de texterna man kan använda som ett bevis för att Paulus talar inte om naturliga språk utan han talar om ett övernaturligt språk här. Eller flera olika övernaturliga språk. Tungomålstalen ska tystna och kunskapen ska förgå. Men det kan man väl inte säga att kunskapen ska förgå. Han talar här alltså om kunskapens ord. Den här typen av uppenbarelse av kunskap som Gud ger dem genom anden på ett övernaturligt sätt. Den formen av uppenbarelse, av kunskap, ska förgå. Men kunskapen i sig ska inte förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar en del. Han talar om hur det fungerar, det här, de här andliga manifestationerna, att det är en del. Det är inte en helhet, vi ser en del här. Herre ger oss genom anden del uppenbarelse. Profetisk material, kunskap som inte är komplett, men en del har vi. Och det kan ju vara så att du har en del och jag har en del och tillsammans så får vi en mer komplett bild av det som anden uppenbarar. Men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. När jag var barn, och nu talar han om den nuvarande tidsåldern. När jag var barn talade jag som ett barn. Och då jämför han det med hur vi talade tungor, hur vi profeterar, hur vi uppenbarar hemligheter. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag har blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Det jämför Paulus då med den nuvarande tiden och den tillkommande tiden. När den tillkommande tiden kommer så kommer vi inte att fungera med de här andens gåvor som vi gör nu. För vi behöver inte det. När det fullkomliga kommer så har vi lagt av det här som är barnsligt inom citationstecken. Men för oss som ligger på en lägre nivå än Paulus så är vi på bebisstadiet då kanske. Om Paulus var på barnastadiet då är vi på bebisstadiet. Så låt oss växa upp till barnastadiet åtminstone då. Sen när det fullkomliga kommer då kommer vi upp till manlig mognad när vi inte behöver andens manifestationer längre på samma sätt. Vers 12. Nu ser vi i en gåtfull spegelbild. 1917, nu ser vi på ett dunkelt sätt så som i en spegel. Literal, for now we see through a mirror in dimness. Vi ser nu genom en spegel på ett dimmigt sätt. De speglar vi har idag är väldigt bra, men på den tiden så var inte speglarna så perfekta som dagens speglar. Så de var lite så här dimmiga och så där vidare. Det var inte en perfekt bild av det man såg i spegeln. Och dessutom ser man ju spegelvänt. Man ser ju inte sig själv som man ser ut. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Och det här är också en bild från tabernaklet. Ansikte mot ansikte har att göra när man står i det allra heligaste. Det uttrycket finns flera gånger i skriften. Första gången som det nämns om att man har fått se Guds ansikte var ju Jakob som kämpade mot ängeln. Han uppkallade ju platsen efter just att han hade fått se Guds ansikte, Penuel eller Peniel. Men speciellt det här uttrycket ansikte mot ansikte finns i fjärde Mosebok, kapitel 12, vers 8. Jag talar ansikte mot ansikte med honom, med Moshe, Rabbeinu. Tydligt och inte i gåtor, han får se Herrens gestalt. Fruktan är då inte att tala illa om min tjänare Mose. Ansikte mot ansikte. Moshe hade på något sätt en klar bild av Gud. Det är inte så att Gud har en bild, han har ingen bild. Han säger flera gånger, ni får inte göra någon bild, ni såg ingen bild, jag är ingen bild. Jag är anden, ni får inte göra bilder för jag är ingen bild. Det går inte att göra en avbild av Gud, det är omöjligt. För han är ingen bild, han har inget ansikte, han har inga händer, han har inga fötter. Han kan uttrycka sig i de här formerna, men han är inte sådan. Han är utöver det. Men ändå så finns det också på något sätt en uppenbarelse av den evige. Det som han vill uppenbara för Moshe. Som är så klart att det är som att stå ansikte mot ansikte med en människa. Och det står ju på ett ställe att Moshe talade med Gud som en människa talar med en annan, ansikte mot ansikte. Kan diskutera bara fram. Och det var ju fantastiskt att han hade den här närheten, den här kristallklara uppenbarelsen av Guds närhet och hans ord, profetiska ord som var där. Och det har att göra med det allra heligaste. I femte Mosebok 34 och 10 står det också likadant. I Israel uppstod inte mer någon profet lik Moses, någon som Herren kände ansikte mot ansikte. Det är alltså en helt klar överföring av information. Och då ser vi ju här att det som Paulus talar om i kapitel 12 och 13 och 14 i första Korinthierbrevet är inte den nivå av profetia som Mose hade. Mose hade inte en spegelbild. Han hade inte en dimmig. Det var ingen dimmigt glas mellan honom och Hashems uppenbarelse, utan det var totalt kristallklart, rent. Ingenting försvann. Det var helt klart. Men vi ser som i en spegelbild dimmigt, säger han. Med andra ord, min profetia som jag har, den uppenbarelse som jag har, den är lägre än Mose, säger Paulus. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Med andra ord, då ska vi ha samma klarhet i vår profetiska förstånd, profetiska uppenbarelse som Mose hade när han var inför Guds ansikte. Det är alltså högsta nivån av profetia är den som Mose hade. Ansikte mot ansikte. Och det har vi inte nu, säger Paulus. Men vi kommer att få det. Nu förstår jag endast till en del. Men då ska jag känna fullkomligt. Liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken. Men, och dessa tre, men störst av dem är kärleken. Tron kommer att bestå. Så vi ser att tron är ju inget som bara tillhör denna värld, utan det kommer att även finnas i den tillkommande världen. Jag har ju, under förra sommarkonferensen så talade vi om just vad tro är. Och det har i första hand med trohet att göra. Fasthet. Pålitlighet. Hoppet. Det är intressant att i den tillkommande världen, för jag tror att han talar om den tillkommande världen, dessa består. Tro, hopp och kärlek. Alltså det är inte någonting som finns i denna världen bara och kommer att upphöra i nästa rike. Hoppet kommer att finnas i det messianska riket. Och i de nya himlar och den nya jord som Gud kommer att ge oss. Som han har redan skapat, som jag förstår det. Hopp kommer att finnas. Med andra ord, allt är inte färdigt än, utan man kommer att hoppas på någonting annat längre fram. Hoppet är någonting som består. Och kärleken då, men den största av de här tre är kärleken. Jag ska lägga till en sak här när det gäller speglar. I andra Mosebok 38:8 så talas det om speglar. Det står att han gjorde karet av koppar med en fotställning av koppar. Det här bäckenet eller karet som var mellan altaret och själva tabernakelhuset. Och till den använde han speglar som hade tillhört de kvinnor som gjorde tjänst vid ingången till uppenbarelsetältet. Här ser vi att det var kopparspeglar de hade. Eller möjligtvis brons då. Så vi ser alltså även här i 1 Korinthierbrevet 13 en koppling till tabernaklets tillverkning. Andra Korinthierbrevet 3:18 ska vi titta på också. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Så ju mer vi ser av Gud och hans Messias, det vi kan se av Gud, det är ju det som är Messias. Messias är Guds ansikte. Messias är Guds uppenbarelse i den här världen. Så i det fallet så är det ingen skillnad mellan Yeshua och Gud. För att Yeshua är Guds uppenbarelse i den här världen. Och när vi då ser mer och mer av Yeshua som är Guds karaktär uttryckt i en människa. Så ser vi Gud själv. Den som har sett mig, han har sett fadern, säger Yeshua. Och ju mer vi ser av honom och får uppenbarelse om honom, för att alla de här andens manifestationer är en fråga om att få uppenbarelse om hur han Yeshua är. Och kärleken som talas om i 1 Korinthierbrevet 13, det är Messias karaktär, det är Yeshuas karaktär som är Guds karaktär. Guds andes frukt. Speciellt han som var född av Guds ande, han var ledd av Guds ande. Han var fylld av Guds ande. han är ju uttrycket för andens frukt. Det är alltså Yeshua, Messias karaktär som vi talar om när vi talar om kärlek. Och ju mer vi ser av det här, ju mer vi ser av honom, desto mer kommer vi själva att bli förvandlade och bli lika honom. Det du ser på, det förvandlar dig. Därför är det viktigt vad vi sätter framför ögonen. Om vi tillbringar tid framför tvn och ser på olika karaktärer som inte är samma som Messias karaktär, så kommer vi att ta efter beteendemönster, attityder, uttryck som man talar. Och det gör att vi blir lika dem vi ser. Därför är det viktigt att vi har goda karaktärer framför våra ögon, och viktigt att vi också sätter goda karaktärer, goda människor och föredömen framför våra barn. Undervisa dem om de hjältar som finns i skrifterna som liknar Messias. I 1 Johannes 3 och 2 står det: mina älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbart. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Det talar om Yeshua här. Så ju mer man ser av Yeshua, vilket är andens manifestationer uppenbarar Yeshua, karaktären hos Yeshua, hans tjänst, hans sätt att vara. Ju mer vi ser av det, ju mer vi har av det framför våra ögon, desto mer kommer vi att bli lika honom. Då sätter vi punkt för den här kvällens undervisning och ser fram emot att få mötas nästa gång. Tack ska ni ha för ikväll. Shalom.
Tack så mycket. Shalom.
Shalom.